Någonting så osexigt som tekniken IPTV har varit på tapeten i veckan när en hel del människor har blivit lite småstressade, tror jag, när det framkommit att en 43-åring stått för mottagare för 34 miljoner kronor av någon slags falsk IPTV-inbetalning på något vis, och detta har nu framkommit.
Ja, alltså vi såg att det var ett väldigt tryck på Google. Alltså det var mycket Google-sökningar på IPTV här innan vi spelade in. Och så förstod vi att okej, det är nog många privatpersoner som är lite stressade nu.
Mm, det är nog några av de här 4886 stycken kundnamnen som har då köpt IPTV olagligt av den här personen, som nu ser ut att då trilla dit för att de har betalat med det superanonyma och jättesmarta sättet Swish.
Ja, alltså det känns så retro med IPTV, tycker inte du det? Alltså det, jag menar, när man var yngre så kom jag ihåg att det fanns det här att man fick ett brev hem om man hade tittat på, om det var upptäckt att man hade tittat på den här typen av olaglig tjänst då.
Oj, det blev, kanske gick till mina föräldrar i så fall, det kommer inte jag ihåg.
Ja, men för idag så kan man ju få böter för att ha gjort det här, men det finns ju de som vill gå ännu längre. Åklagarmyndigheten tycker inte att det här räcker, man borde få fängelse.
Mm. Och inte bara då för den säljande parten, för det är ju, det kan man få fängelse för ännu, men för den köpande parten, för den som köper olaglig IPTV och vita böter, är det då möjligt, får se om det blir så eller inte, att det blir fängelse framöver. Så nu tror jag att det sitter en hel del stressade personer hemma och googlar IPTV något frenetiskt, så får vi se vad detta slutar.
Jag har faktiskt några personer jag vet i min närhet som jag tror är lite stressade just nu.
Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
Och jag heter Sofia Sinclair och är tech-reporter.
I veckans avsnitt: är sociala medier farligt för unga? En jury i Los Angeles ska för första gången avgöra det. Vi tittar på virala Claudebot. Här är tre exempel på vad en AI-agent kan göra åt dig. Och glöm Magnificent Seven. Vi har hittat The Normal Eight.
Den här veckan startar en historisk rättegång som skulle kunna ändra sociala medier i grunden.
Mm. Detta låter ju som en sån här journalistgrej som man alltid säger. Man vet inte vad som händer efter det här. Men det här är nog faktiskt så dramatiskt den här gången. För det är för första gången ska man pröva om sociala mediebolagen har juridiskt ansvar för att unga mår dåligt av deras plattformar.
Mm, det handlar om en stämning i USA då mot ursprungligen då Meta, TikTok, YouTube och Snap. Och centralt i det här är ju en 19-årig kvinna då som anklagar bolagen för att ha byggt tjänsterna på ett sätt som gör tonåringar och unga beroende av dem och ger unga då psykisk ohälsa. Och hon uppger i den här stämningen att hon i sina tonår fick problem med bland annat då body dysmorphia, alltså att man uppfattar kroppen på ett annat sätt än vad den faktiskt är. Ångest, depression och självmordstankar då på grund av sociala medierberoende. Och man, i stämningen så berättar hon också om liksom sitt eget användare. Då hade hon blivit så här, användare på YouTube, den var 8, och så var det Musical.ly, alltså det som blev TikTok sen när hon var typ 10. Ja, men det var där så här ett spann på mellan 8 till 11 år, tror jag, vilket väldigt ganska vanligt idag trots de här plattformarnas egna åldersrestriktioner.
Mm. Och det här målet är ett så kallat testmål. Man kallar det för ett bellwether trial som innebär att det får betydelse om alla de här andra fallen som då är tusentals olika liknande slags stämningar av olika slag som alla hävdar. De har ju sin speciella vinkel, men det andemeningen är samma sak. Det vill säga det är på grund av sociala medieplattformarnas utformning som det här har inträffat. Och skulle de då förlora techbolagen i det här fallet och det blir juridiskt bevisat, ja, det är ert fel, då kan vi tänka sig att det blir en stor lavin av fler mål. Så det är väldigt mycket uppmärksamhet som riktas mot den här specifika
Den är ju först ut. Ja. Sen kommer inte alla de här tusentals prövas individuellt, utan de har liksom buntat ihop dem och lite plockat ut de starkaste casen. Men och techbolagen nekar ju såklart till de här anklagelserna. Det är ju inte en helt ny diskussion kring det här såklart. De påpekar också att de har investerat väldigt mycket pengar för att göra plattformarna mer säkra. Och vi har ju bara sett de senaste veckorna så har ju YouTube till exempel gått ut med vissa förändringar för unga användare, och även Snap har gjort vissa det kommer ju, det pytsar ju ut så här regelbundet att man då ska göra dem säkrare för unga och så vidare. Och de här bolagen säger att ibland så är det även på bekostnad av deras tillväxt. De vill ju liksom visa att vi gör de här uppoffringarna.
Mm. I synnerhet YouTube tror jag har gjort det. De gjorde om sin barnverksamhet exempelvis, och det blev ju ett jättehårt slag för de som sysslar med barninnehåll, för de kunde inte alls tjäna pengar på samma sätt som de en gång gjorde innan. Så att det stämmer nog delvis. Sen kan man ju fundera på hur många tårar man ska gråta över att de här bolagen måste avstå lite intäkter till förmån för barn som får en bättre upplevelse. Det kan man ju fundera på. Men det stämmer ju att de har tagit den typen av beslut som har varit negativa för deras egna intäkter, kanske positiva för användaren då.
Ja, det är dramatiskt från båda håll. Bolagen har ju också då sagt att ja, men om en vinst för motståndarsidan gör det omöjligt att liksom praktisera yttrandefrihet på sociala medier. Så det ligger mycket, det är mycket på spel.
Mm. Det här är en ganska lång rättegång, precis med svenska mått med att det blir 6-8 veckor tror man att det kommer ta. Sen kan man ju gissa att det kommer bli enormt mycket överklaganden och så vidare och så vidare. Men vad som är intressant är att Metas då vd Mark Zuckerberg, Instagrams högsta chef Adam Mosseri, även YouTubes vd Neil Mohan väntas att vittna. Så det är lite spektakulärt även med techglasögonen på vilka typer av personer som de drar in till detta. Även om då realistiskt sett Mark Zuckerberg är ju ganska långt ifrån precis hur Reels är utformat, så är det ändå han som måste dyka upp i det här fallet.
Ja, och alltså, nu är det ju då rätt mycket fokus på Meta och YouTube, trots att TikTok och Snap var med från första början. Men de har löst det, i alla fall i det här första fallet, på ett lite annat sätt.
All right, social media users, did you hear about this one? The parent company of Snapchat reached a settlement in a tech addiction lawsuit right before it was supposed to go to trial. This case tees up the first of many lawsuits against social media platforms set for court this year.
Ja, de har alltså gjort upp i rätten, både Snap och TikTok. TikTok gjorde ju upp så sent som dagen innan rättegången skulle börja, så kom de överens om någonting. A settlement, som det heter på amerikanska, vilket i princip betyder de betalar en massa pengar. Mm. Men båda kom överens om att man inte säger någonting om detta, och man kommer också överens om att man inte säger hur mycket pengar det är. Men ja, de bedömde åtminstone att den här betalningen var bättre för dem än att genomgå den här rättegången. Mm. Så det säger kanske någonting om hur mycket pengar det skulle kunna handla om.
Ja, en sak som är intressant här, det tycker jag är åklagarnas strategi. De har ett lite speciellt vapen som de ska ta till, kan man säga. De har hämtat inspiration från andra rättsprocesser mot två helt andra industrier, nämligen tobak och läkemedel. Och vi ska snacka lite mer om det efter det här.
Vi pratar om en unik rättegång mot sociala medier-jättarna, i synnerhet då YouTube och Meta i det här fallet. Och du nämnde att de har en speciell strategi för att försöka trycka till de här bolagen. Vad är det för något?
Grunden i det här handlar ju om att, som du också nämnde innan, att den ena sidan hävdar ju då att bolagen är ansvariga på grund av liksom själva designen av de här tjänsterna. Det nämns ju det här oändliga scrollandet, rekommendationsalgoritmer, notifikationer som är rätt påstridande, så här, automatisk uppspelning av content. Det här låter ju så här, när man bryter ner det på, när man tittar på varje individuell sån här grej, så låter det ju kanske inte som så uppseendeväckande. Men de menar ju då att tillsammans så skapar den här typen av funktioner, det främjar ett beroende.
Mm, och att det är funktioner som är gjorda för att man ska titta mer.
Ja.
Det här är ju, har vi skrivit på svenskan för några år sedan också, att man får ju ofta material som är det som algoritmen tror att du kommer titta på, vilket inte nödvändigtvis är det som du vill ha.
Mm.
Det du vill ha kanske är det du söker upp. Jag letar efter funny fail videos ice skating, men du får någonting helt annat. Du får en bilkrasch, det vill säga car crash effekt. Det är svårt att titta bort.
Mm.
Någonting som du tycker är obehagligt, men det är svårt att titta från det. Det är ju grundidén av hela algoritmen. Den bryr sig inte så mycket om vad du är intresserad av. Den bryr sig om att du fortsätter titta. För att ju mer du tittar, desto mer annonsvisningar får du och så vidare. Och det är väl den här typen av sak som de är ute efter. Att det där är avsiktligt. De leder in folk i mörka gränder på internet för att man vet att man kommer fortsätta titta där. Och det då i sin tur skulle kunna ha en negativ effekt.
Och vi och en massa andra medier har ju till exempel skrivit mycket om TikTok och unga, framförallt kvinnor, som påverkas starkt av liksom ätstörningsfrämjande innehåll. Och det är också så här, hur det här fungerar är ju en viktig framgångsfaktor. Från början kanske framförallt för TikTok, som visade sig vara extra bra då på att liksom förstå utifrån vad du tittade på för innehåll att ge dig ännu mer och att på så sätt få använda att konsumera appens innehåll mer. Sen är det där också spilt över. Alla vill ju liksom ha lite av den framgångsreceptet om man tittar på Instagrams Reels till exempel. Alltså det där har ju också sofistikerats och blivit ännu bättre över
ja,
tid.
Ja, och flera av de här funktionerna uppskattar man ju som användare, det vill säga så här autoplay. Ja. Du tittar på en video och när den är slut så måste du inte aktivt gå och klicka på någonting annat, utan det kommer någon ny video som du kanske vill titta på, kanske inte, utan många av dem...
Men det är lätt också att ta sig vidare.
Ja,
liksom.
Jag tror många människor tycker nu att det här är ganska bra, nästan som en tjänst, en service, att det här funkar på det viset. Men då kanske man inte har tänkt på vilka konsekvenser det får, att du hamnar då kanske i då sådana här rabbit holes som du inte egentligen ville ta dig ner i.
Och då måste man bevisa att det här har lett till ett beroende, alltså lett till att unga då har tagit skada och fått de här problemen med psykisk ohälsa. Och det som är lite speciellt då är ju att om man tittar på tidigare fall då i tobaks- och läkemedelsindustrin, så har man ju då lyckats ta såna här väldigt, väldigt många fall som har liknande karaktär och då drivit tesen att man bör få skadestånd från de här bolagen för att man har personligen lidit skada. Det är ju inte som till exempel DSA, alltså som ska reglera skadligt innehåll i EU, att man får liksom en företagsbot, utan då får personer betalt helt enkelt av de här bolagen.
Mm. Och det här är ju vanligt, bland annat då i tobaksbranschen har ju varit tidigare, men även då på slutet här, läkemedelsbolag, Purdue Pharma, de som låg bakom hela Oxycontin-förskrivningarna. Här finns ju massa bra böcker och tv-serier och allt möjligt som har gjorts om det här, men slutligen så har det ju blivit då enorma skadestånd.
Ja, alltså det här som man ofta nämner kring tobaksindustrin från 90-talet, det var ju, om jag inte minns fel, så här, 206 miljarder dollar över 25 år. Mm. Någon slags rekord.
Och bara att man som sociala mediebolag hamnade i den här kategorin kan man ju inte vara helt nöjd med.
Nej.
Läkemedelsbolag, tobaksbolag och sociala mediebolag behandlas nu juridiskt på samma sätt, är ju kanske inte optimalt.
Nej, det är inte en kategori man vill vara i. Men det ska bli väldigt intressant att se hur de ska leda det här i bevis. Det man har sett, eller som har läckt ut lite grann nu, är ju att man kommer använda interna dokument då från bolagen för att styrka det här caset. Det, till exempel ett dokument, en ansvarig på Meta hade liksom liknat Instagram vid en drog och så vidare. Alltså att det finns, att man kan bevisa att så här, företagen också har vetat om att det här är skadligt, är ju det de behöver göra.
Ja, och vet man hur det här fungerar kan man ju också fundera på vad skulle det kunna vara annorlunda? Skulle det här kunna funka? För det handlar ju inte om att man får ett fullständigt näringsförbud än som de skulle förlora. Det är inte att de stänger av tjänsten helt och hållet. Men det är klart att man kan fundera på hur fungerar de och hur är de här sakerna designade? Det är ju en ganska svår sak att bedöma. Alla, skulle jag tro, nästan alla internettjänster med några få undantag vill ju att folk ska komma tillbaka och använda tjänsten så mycket som möjligt. Och i det här fallet så vill du det, men du vill inte att de använder det på fel sätt, så att säga. Och då utan att begränsa vilken slags innehåll som är där med den vanliga lagar som finns. Det här är ju inte nödvändigtvis material som de tittar på som är olagligt.
Nej.
Det är kanske olämpligt.
Ja, det är ju mängden ofta också. Och hur länge man tittar och så. Och sen är det ju svårt, jag menar om man tittar på så cigaretter. Ja, det är ett ganska tydligt liksom fysiskt samband, även tänker jag då Oxycontin. Att så här, ja, det är mycket lättare att ta på att du får KOL eller cancer av cigaretter, eller att du blir väldigt väldigt beroende av den här drogen. Det här är ju mer i ett gränsland.
I Oxycontin-fallet så var det också att man visste att det var mer beroendeframkallande än vad
och mörkade
man,
det.
Ja, än vad man till. Här finns det ju, måste jag tipsa om en otrolig bok, Empire of Pain, Patrick Radden och Keith, som handlar om Purdue Pharma, som är bolaget bakom Oxycontin.
Det är inte den som sen blev en serie på...
Jo, den har dykt upp liksom i lite, eller indirekt, det var inte exakt det, men det är ju samma frågor, men bara om hur det här går till, hur det går till bakom kulisserna och hur sofistikerat det är när det framkommer hur den här Purdue-familjen bakom Sackler-familjen, hur mycket de egentligen visste, och när det här framkommer då blir det inte, det blir lite mer beroende från kallande än vad vi trodde. När man läser den här boken så förstår man att det här är en strategi från början. läser man den här boken så är det omöjligt att inte tänka på den boken när man tittar på det här fallet och tänka, hur mycket vet ni, hur mycket interna dokument kommer komma fram? Det har vi sett i många andra juridiska fall att mycket mail läcks i det här, det som kallas juridiskt för discovery i USA, när man måste fram allt ditt material. Plötsligt så är det någon som uttryckt sig slarvigt i ett mejl kanske, det kanske är en slump, eller så är det att de råkar skriva ner det som de ändå brukar prata om. Och det här kan ju få ganska förödande konsekvenser när man förstår skalan på så här, aha, ni visste allt det här. Mm. Ni visste allting och ni visste det väldigt, väldigt länge. Och då ska man sätta det här framför en jury, vilket är det som är fallet i det här fallet, med vanliga, 12 vanliga personer tror jag det blir, som ska försöka bedöma var det här skadet eller inte. Det är ju det är inte alls säkert hur det här kommer gå.
Nej.
Så lite så spänt för Mark Zuckerberg.
Och det är ju inte första gången som det kommer fram den här typen av material som kan visa på att man har vetat om det här potentiellt. Det finns ju rätt mycket material som har pekat i den riktningen. Bland annat så var det jätteuppmärksammat när den tidigare Facebook-anställda Frances Haugen gick ut publikt och berättade om vad bolaget hade vetat och inte kring sina tjänster. Men även i den här boken som vi har pratat om tidigare i podden, Careless People, som ju skrevs av en annan tidigare.
Ja, Sarah Wynne Williams som var en policychef kan man säga, som var med i många av de här diskussionerna. Och den har ju då Meta bestämt sagt att det här inte stämmer. De har väl stämt henne också. Ja. Men det var ju många stories när man läser denna som visade åtminstone, och då är jag extremt generös att säga, på dåligt omdöme. Det är det snällaste jag kan säga efter att ha läst denna bok.
Mm. Men det är mycket som står på spel och som vi var inne på tidigare, dels handlar det om pengar. Just nu kanske inte det är ett jättestort problem för de här, till stor del i alla fall, vinstmaskinerna till bolag. Men jag tänker också att det kan ju faktiskt förändra hur det fungerar för användare av tjänsterna. Om man tittar på dels en parallell då till tobaksindustrifallet, där behövde man ju som sagt betala skitmycket pengar. Man behövde också ändra väldigt kraftigt i hur man marknadsförde produkten. Och det är ju flera av de här stämningarna där man kräver att man ska ändra i själva tjänsten också. Mm. När det gäller den här typen av rekommendationsalgoritmer eller de här notifikationerna, mängden innehåll det går att konsumera och det tänker jag skulle kunna leda till också att också tillsammans med alla de här andra sakerna som pågår just nu kring åldersgränser och så vidare. För det är ju inte heller att det här fallet är isolerat. Det är ju egentligen en del av en större motståndsrörelse just nu.
Ja, det är en supermakrotrend att det går emot det här. Och de har ju kommit undan under väldigt lång tid på grund av det här. En del av en amerikansk lag som heter Section 230 som i princip säger att man är inte ansvarig för det innehållet som finns på ens plattformar. Det vill säga, vad du än laddar upp hos mig är ditt problem. Det är du som laddar upp den som har problemet, inte jag som äger tjänsten som det laddas upp på. Vad som är lite smart på det här viset är att de pratar ju inte om det, för då hade det fallit under, de säger inte att det är fel att videon existerar, för då hade det fallit under Section 230. Då hade så folk sagt, ja, men man får ladda upp vad man vill hos oss. Utan vad de säger är, precis, det är funktionerna. Det är att den leder mig till de här videorna, det är autoplay, alla de här sakerna, det är det som är problemet. Och det är väl också därför det är första gången som man lyckas få till det på det sättet också, att man kringgår den här Section 230 som är det som
och
alla
har gömt. Bolagen har ju påkallat det också, men att en domare i alla fall i ett av de här stämningarna har ju då tillåtit det ändå.
Mm.
Att man inte har sett Section 230 som ett hinder för att det här prövas, så det är också unikt i sig.
Ja.
Och skulle det, jag menar, skulle man sen då se att man får ett större ansvar för innehållet och utformningen, alltså det kan ju oavsett om det inte prövas enligt Section 230 så kan det ju ändå då leda till att man behöver ta ett visst typ av ansvar för vilket innehåll som visas. Det blir ju ändå så i förlängningen om man måste ändra tjänsten.
Ja, det har ju tagit egentligen på ett sätt förvånansvärt lång tid att hamna i den här positionen, givet då hur stort tryck det är. Vi pratar om både då individer i det här fallet, en enskild person. Det är ju delstater, det är liksom åklagare, det är liksom högt och lågt. Det är väldigt många som har lyckats få fram det här. Så det har tagit ganska lång tid. De måste ju också således vara ganska väl förberedda på båda håll. För man får ju säga, det var första gången, men det är väldigt, väldigt väntat att det här skulle komma upp. Så man kan ju tänka sig att det kommer bli ganska så elegant det här, hur de har förberett sig, för de har haft gott om tid på sig, många, många år på att få rätt på det här. Det talar väl för ett intressant mål att följa också.
Mm. Och sen den här större makrotrenden som vi är inne på nu. Bara häromdagen var det väl, eller det pågår ju i Frankrike i alla fall en process om att man vill förbjuda sociala medier för unga under 15. Vi har sett Australien. Det är ju massa länder där det pågår den här typen av utredningar och processer och så vidare. Och nu, det kan ju förutom innehållet och att man behöver kanske betala pengar då, även påverka företagens värderingar. Mm. Jag hade lite kontakt med en person på en bank häromdagen som sa det att ja, men fondbolag och pensionsfonder ser en växande finansiell risk på grund av allt det här. Att vad händer med värderingarna i bolagen när lagstiftningen begränsar tillväxten i företagens mest lukrativa målgrupper? För med tanke på att unga, det är ju inte att man betalar för en tjänst, utan det är ju det här som man alltid pratar om, att du är produkten för att du konsumerar väldigt mycket av innehållet. Och det sker ju mycket bland de yngre också. Och det är ju en väldigt viktig målgrupp.
Viktig målgrupp, och också en intressant fråga då om man tittar längre fram, vad är precis tillväxten framöver? Om man inte har växt upp med sociala medier under många år, så att du är fullständigt frånvänd från detta, du har ingenting tills du är 16. Är det lika naturligt att du kliver in och beter dig på Facebook så som ens föräldrar gör, exempelvis? Är det lika självklart, för du har haft mycket mindre tid, du har inte blivit liksom helt indoktrinerad i detta? Om så är fallet, det vill säga att bolagen får finnas kvar, men det är förbjudet att använda innan du är, säg, 16 år då ungefär. Hur beter sig de när de väl kommer in?
Mm.
Blir det superkul, de använder ännu mer för att make up for lost time? Eller de tycker inte att det här är lika kul, för de är inte lika vana vid det, och de minskar generella. Då kommer ju Facebook ha en utdöende målgrupp, så att säga. Det kommer inte tillkomma lika många som de som trillar av i andra änden. Det vet man ju inte. Det vet ju ingen. Men det är ju skälet till varför de satsar så mycket på unga är ju att de vill inte få reda på det.
Nej, exakt. Ja, nej, men de kanske inte blir bannlysta än så länge från fonder som man har sett med så här tobak och vapen eller annat så. Men jag tror definitivt att det här kan påverka värderingarna på lång sikt och förändra innehållet.
TechBrief presenterar veckans.
Det har blivit dags för veckans orosmoln. Fortsätter på det muntra spåret.
Hurra, den här podden som är så positiv och peppig i vanliga fall. Men för ovanlighetens skull har vi hittat någonting som inte känns helt bra.
Ja, men det är ju the most wonderful time of the year, eller kvartal kanske jag ska säga. Det är ju rapportperiod.
Detta gör att vi sitter och tittar på hur går alla de här stora techbolagen? Kommer de att fortsätta leverera, framförallt AI-bolagen i det här fallet? Kommer det gå så bra som alla tror, eller kommer det gå bättre eller något sämre? Detta sker ju 4 gånger per år. Det händer precis just nu.
Vi har ju konstaterat tidigare att den här oron för en AI-bubbla har ju du skrivit om i, vadå, 1,5 år. Det har ju snackats om det relativt länge, men under hösten så kändes det som att det var lite så här hysteriskt ett tag. Alla liksom, när Nvidia kom med kvartalsrapport så var det ju så, alltså panikstämning nästan. Och riktigt där är vi ju kanske inte just nu, men det finns ju fortfarande kvar den här oron, och det är lite nervöst. Och 4 av de så kallade Magnificent Seven-bolagen rapporterar ju den här veckan på onsdag kväll och torsdag kväll. Och de har ju delvis pekats ut såklart som problem här. Alltså det handlar ju om Microsoft och Meta och så vidare.
Och det är de som alla följer normalt. Ja. Man vill veta hur det går för dem, för det säger någonting.
Och de som gör
stora,
enorma investeringar i datacenter och AI. Men är verkligen de problemet?
Time will tell.
Ja, jag ska introducera ett begrepp för dig. Det kanske inte är Magnificent Seven man ska oroa sig för, utan The Normal Eight.
Det känns ju spontant väldigt mycket sämre att ta med det i sitt prospekt. Vi är en del av The Normal Eight än att vi är en del av The Magnificent Seven. Det känns ju väsentligt coolare. Ja.
Nej, och de här The Normal Eight, det är alltså ett begrepp som analytikern Peter Malmqvist har introducerat för en kollega till oss. Och det handlar ju då om de inte riktigt lika heta bolagen IBM, Oracle har vi i och för sig snackat mycket om, Broadcom, Adobe, Qualcomm, Applied Materials, Cisco, Texas Instrument.
Det här är ju techbolag de har ju funnits länge, de flesta av de här, men de har också hängt med.
Ja.
Broadcom är ju ett bolag som håller på med halvledare också av olika slag.
Ja, men det är precis, det är mycket halvledare hårdvara.
De har ju verkligen liksom fått en uppåtsving för att de är så här, är det som Nvidia? Inte riktigt, men det är ändå i samma kategori. Så att de har fått en otrolig uppsving på grund av detta. Och tanken är väl kanske att de här bolagen har fått lite för mycket av ett uppsving. Mer än vad de egentligen förtjänade.
Ja, men de är liksom i segmentet under Magnificent Seven sett till börsvärderingar. Ja, men det är i alla fall här som den ändå rätt i finansbranschen aktade aktieanalytiken Peter Malmqvist ser en oro för en krasch potentiellt.
Och så alltså en krasch till eller bara där?
Att den liksom startar där.
Okay,
det säger ju ingenting om att de här andra bolagen inte kommer dras med ner i det
vilket,
här.
Vilket sätt att gå och sjunka om Nvidia skulle falla på grund av Applied Materials och Texas Instruments. Att det är därför de skulle krascha, för att underlaget av The Normal 8 inte levererar som de borde. Det skulle ändå vara vilken tragedi här. I helgen gissar jag att försäljningen av Mac Mini, den här som ser ut som en stor Apple TV, som stationär liten minidator som Apple gör. Jag tror att de sköt i höjden runt i Silicon Valley, för plötsligt, jag tyckte det, liksom, det hände i helgen, så blev AI-agenter, alltså AI som gör saker åt dig. Det blev lite riktigt om man kunde installera sin egen AI-agent på en dator som man hade själv. Och då gick halva Silicon Valley ut och köpte sig en ny Mac Mini för att sätta i garderoben för att man skulle kunna ha en.
Man snackade ju mycket om att 2025 skulle vara AI-agenternas år, men det kanske egentligen är nu då?
Mm. Det är,
för du snackar ju om Claude Bot, ett namn som egentligen gör sig lite bättre i text än i ljud, eftersom det uttalas likadant som Claude, alltså chatbotten från Anthropic, eller AI-modellen från Anthropic. Men det stavas alltså som Klo på engelska.
Mm, det är ett, Claude Bot är ett open source-projekt då, som öppen källkod som exploderade i helgen och som använder sig av Anthropics Claude, men det är inte då ett officiellt projekt som kommer från dem, därav det här lite roliga namnet. Claudes jurister, alltså Anthropics jurister, tyckte att det här var halvkul, så nu bara igår så bytte det här projektet namn och heter numera Moltbot istället.
Inte lika kul.
Inte alls lika kul. Men vi pratar om Claudebotten då, för att om man söker på det här så kommer man bli väldigt förvirrad. Nu lever de här två namnen sida vid sida, men det är samma sak. Men internet har alltså kokat över av entusiasm. Så här lät det på YouTube med den tonen som YouTube alltid har.
Claudebot is taking the world by storm right now, and it is absolutely blowing my mind, as well as the minds of everybody that's using it. It is an AI assistant that not only gives you advice and you can chat with like the other bots, but it will actually go and take action and do things on your behalf better than anything I've ever seen before.
Alltså det låter som att den här personen är så, han kan liksom inte kontrollera sig själv. Han är så exalterad.
Det är den generella vibben på internet om detta just nu, därav detta.
Men frågan man ställer sig är ju, vad ska man, eller liksom, vad kan man ha en AI-agent som Claude Bot till då?
Mm. Ja, vi tänkte svara på det idag, eller försöka svara på det. Här är då tre områden som man kan använda sin egen Claude Bot till idag. Och två grejer som man verkligen behöver tänka på innan man sätter igång med det här. Man kanske ska börja då lite allmänt, hur funkar det här överhuvudtaget? Det här är alltså som en, funkar egentligen som en vanlig AI-chatbot, men du pratar med din egen då, det är din personliga AI-assistent som du pratar med via WhatsApp, eller du kan Slack eller Telegram, du kan välja själv vilket gränssnitt du använder, men du pratar med den som om du pratar med en person.
Men den är ju inte heller en, om man tänker så här ChatGPT eller andra chatbottar, att det är som ett eget fönster i din webbläsare. Utan det är väl lite mer liksom ute i dina olika tjänster.
Precis. Den lever då på den här datorn, eller du kan sätta den på en
server. Det låter som ett husdjur.
Mer så egentligen. Ja. Du kan sätta den på en server i molnet också, såklart. Mm. Men idén är att det är din egen. Du pratar inte med en central grej. Den i sin tur då kan man koppla in olika AI-tjänster i. Anthropics Claude till exempel. Skulle även kunna ha OpenAI och så vidare. Kan ha andra typer av modeller som den använder. Den minns vad du gillar. Det har vi ju alla som har använt ChatGPT exempelvis vet ju att den kan komma ihåg om man ber den att göra det.
Mm.
Kom ihåg att jag vill alltid ha råd på det här sättet, så kommer den ihåg det. Det gör den även här. Den kan förbättra sig själv. Och den är väl, hur man ska tänka på det när jag förklarar vad jag tror man kan göra med den just nu, så kan man säga det är en ingenjörslösning på ingenjörsproblem.
Det låter ju halvkul.
Ja, det är halvkul, men det här, jag kommer till varför jag tror ändå det finns potential i detta på slutet, för det här har en tendens att bli mer användbart än, men just här och nu är det kanske inte den revolutionen som YouTube-tonen antyder.
Men vad menar du med det? Ett ingenjörs-
ja, jag ska förklara tre exempel så kommer du förstå vad det är jag menar med detta. Så nummer ett, vad kan ni göra? Claudebot kan pyssla på din dator åt dig. Och vad jag menar med det är att den kan sortera dina foton. Den kan till exempel gå igenom, om du har massa foton på din hårddisk, då kan du säga gå igenom min egen hårddisk och hitta alla foton och sen så titta på bilderna och namnge dem med datumet och så här, det här är alla bilder på när vi var på stranden, så får du en mapp med strandbilder.
Om man tänker lite som alltså, i ditt på iPhone så kan du ju få spontant ibland såna här måltider i Västerås till exempel. Kan jag, eller solnedgång.
Ingen omedelbar klickis på den, men ja, okej. Okay,
ja. Ja, men att den då automatiskt har då samlat ihop foton som har ju liksom tagga eller data som liknar varandra och kategoriserat det. Men det är ju sällan det är så himla sofistikerat kanske.
Nej, och det kräver att det finns ett visst gränssnitt. Ja. Det här är ju liksom, den pillar runt på din dator. Den kollar igenom. Den kan också då gå igenom din mapp med liksom nedladdningar. Det är säkert alla som jobbar med en dator har en stor mapp som heter Downloads som består av God
allmänt
only knows. Precis, då kan du säga till Claudebot, gå igenom den och säga, finns det någonting av värde här? Kan du kategorisera det här? Kan du sortera det i mappar? Kan du lägga grejer? Mm. Ja, precis. Foton uppenbarligen ska nog ligga
också
i
väldigt fotomappen. Behändigt med tanke på att saker man laddar ner, om man inte är väldigt duktig och en organiserad person, har ju också ju döpta liksom till namn, alltså har ju filnamn som man bara, vad är det här?
Då kan den gå och pyssla om det, fixa om detta. Den kan sortera i din inbox. Den kan gå igenom och säga vilka mejl är verkligen viktiga. Den kan svara på mejl å dina vägnar, saker och ting som kanske inte är lika viktigt. Och så vidare och så vidare. Pyssel på en dator. Det här är ju ett ingenjörsproblem, det skulle jag nog ändå säga, för att hur mycket pysslar man runt på det sättet? Det är klart att man kanske skulle rensa i sin inbox lite då och då, men det kanske inte är ett enormt problem som man måste ha att göra regelbundet.
Just den här filgrejen känner jag, den skulle ändå sänka min ångestnivå en del.
Jo, men när du väl har gjort det så vet jag inte om du behöver göra det hela tiden. Men absolut, men det är bara ett exempel på det här. Den kan sköta dina egna filer, och det är ju svårt just nu om du skulle be ChatGPT organisera dina privata filer. Det skulle den inte fixa och göra, det funkar inte riktigt på det sättet. Den skulle säga, här är några sätt du kan tänka på hur du ska göra det, men den skulle inte göra det åt dig. Det är väl det som är skillnaden på liksom en vanlig chatbot och en sån AI-agent. Så det är nummer ett, den kan pyssla åt dig på din dator. Nummer två, den kan projektleda dig i den mån som du behöver projekt. Känner du att du behöver projektledning i
livet? Alltså jag jobbar ju en hel del med någon slags projektledning på i min tjänst som teamlead.
Så att, du känner inte att du behöver bli projektledd nödvändigtvis? Inte ens privat då? Är du reseledaren hemma exempelvis? Är det du som organiserar alla saker?
Inte i min liksom, relation, för där har jag mött min överman. Men i andra, i vänskapsrelationer och så, ja, absolut.
Mm. Men alla känner kanske inte den att det här är precis för dem. Mm. Och då kan man få hjälp med några saker. Du kan till exempel då när du får kalenderinbjudningar i din mail, den kan plocka in det, hitta det i mailen, skriva in innan det här är, nu ska du gå på den här grejen, och då kan den lägga in i kalendern, kom ihåg att du ska ta med de här kläderna för du måste ha dem vid det här tillfället.
Så, jag är en person som absolut skickar så Google invites när man ska så ha en AV.
Okay. Du är den personen. Okay, du kanske inte just du behöver den här, men du är lite som en AI. Du är din egen Claudebot. Det finns praktiska saker, den kan fixa ens, du vet, alla som är uppkopplade hem till exempel, då skulle den kunna säga jag kan ställa om värmen hemma, jag kan ställa om luftfuktigheten är hög, så sätter jag på en avfuktare och vice versa. Och sånt här. Det är lite nördigt, men som många människor håller på med. Även då kring elpris blivit en stor samhällsfråga, om du kan liksom automatisera hemmet för att få ett lägre elpris, den kan bidra och hjälpa till med det exempelvis. Den kan vara lite mer som en riktig assistent, som en person, och säga det här är saker som du behöver göra idag, och nu behöver du imorgon har du det här mötet, då behöver du förbereda den här presentationen, vill du att jag tar fram ett förslag till dig som du kan ta med dig på det här mötet imorgon.
Det hade ändå varit skönt.
Och hade du haft en riktig assistent så är deras jobb är ju att ligga före dig. Att de ska berätta för dig att nu, du tänker inte på det här just nu, men om 3 dagar så händer detta och då måste du ha gjort de här andra 4 sakerna innan dess, och därför måste du börja idag, annars kommer du vara för sent. den typen av saker. Det är liksom en projektledning av ens jobb eller ens liv och så vidare. Och där kan jag tänka mig att många är lite allt, det kan ju vara allt ifrån föreningsliv som man håller på med eller barn och extra man ska hämta och lämna från olika aktiviteter och så vidare. Det är ganska mycket som ska hållas ordning på. Kom ihåg att badkläder
ska alltid,
med.
Du ber alltid lägga lämningen på den ena parten.
Packa gympakläder här för de ska åka och bada efter den här. Allt sånt här som jag tror många kan känna igen sig att det hade varit skönt att ha lite hjälp med ibland. Det skulle den kunna göra. Ett coolt exempel som jag såg som någon hade gjort var att den kunde boka restauranger åt den. Och då försökte den gå in på då OpenTable som är en sån där boka bordtjänst i USA. Men när det inte funkade av någon anledning, då använde den Eleven Labs röstgrej och ringde upp istället och lät som en person och bokade bordet in, alltså med rösten från Eleven Labs när OpenTable inte fungerade.
Så det, var det är liksom, ändå lite imponerande.
Det är lite imponerande. Så det är ett exempel på liksom en allmän uppstyrning av olika saker. Kan vara på jobbet, kan vara privat. Så den typen av sak kan den göra. Och sen den tredje då. Den kan jobba lite åt dig. För här beror det väldigt mycket på vilken typ av jobb du har. När jag kollar på detta så förutsätter det ju liksom, det är egentligen gjort för programmerare. Om all din output och input ligger i något där, så att du har en ticket i Jira som säger vad du ska göra och du ska ladda upp kod på GitHub och du kan, alltså du vet, du kan dokumentera allt det. Då kan den göra några av de här sakerna åt dig. Men de flestas jobb är ju inte så strukturerade.
Hur väl hade det fungerat på ditt jobb skulle du säga?
Inte alls bra. För det bygger inte på det. Mycket av mitt jobb bygger ju på att man deltar in person. Så kanske skulle jag ha kunnat vara mer förberedd till exempel. Den hade kunnat göra några saker åt den. Men den kan göra saker som andra gör, andra chattbotar gör. Den kan summera information exempelvis. Den typen av grej. Men jag tror inte den kan göra så mycket av mitt jobb. Men om vissa typer av jobb kan...
Jag kan inte ersätta svar.
Exakt. Alla andra, men mitt jobb är unikt. Jag har ett unikt perspektiv som är uniquely human. Det här uniquely human spår jag kommer dyka upp i så många artiklar under det här året. Och jag tror att det kommer vara fel nästan varenda gång. Det visar sig att det är inte uniquely human att göra det här. Ja. Men om man har exempelvis en startup då, så då kan man bygga olika roller. Så man kan ha olika personer som gör olika saker. Till exempel du kan ha en marknadsförare och då tar den fram sociala medier, material, poster, vad du ska skriva, hur bilderna ser ut. Du kan ha någon som är projektledare som säger att använd den här, vi postar materialet först när den här funktionen har skeppat och det kan se på GitHub att den gjort, för det har den tredje programmeringsbotten gjort. Så att det finns exempel på folk som då sätter upp liksom ett helt team, det blir som att ha medarbetare som du gör, ska man säga, relativt begränsade saker, men om det kommer till liksom så här sociala medier innehåll, det tar ändå en hel del tid. Hur bra blir det? Ja, det går ju åtminstone fruktansvärt fort. För de här jobbar ju 24/7. Det här får ju 996 att kännas slappt. De här jobbar ju precis hela tiden. Så det går att få till det på det viset också. Så beroende lite på vilken typ av jobb du har så kan den jobba åt också. Så det här är...
Men det är ganska många positiva, potentiellt positiva effekter från att använda CloudBot. Men kan man då sätta upp hela det här teamet själv? Eller hur, liksom, hur lång tid tar det att göra det?
Det är, när man läser om det så ser det ju jätteenkelt ut.
Och är sen produktivitetsvinsten lika?
Att när man väl kollar på YouTube-videos om när de försöker visa hur enkelt det är, så tar det ju 20 minuter bara att oj, nu händer det här. Det är som det alltid är. Det är mycket mer krångligt än vad man tror. Och är man väldigt duktig på att programmera från början, om man kan precis ingenjörsproblem för ingenjörsmänniskor så att säga. Om man är åt det hållet, då tycker man kanske att det här är ganska lätt. Och det tycker man nog inte vanligt, om man är en vanlig person som inte har den erfarenheten. Men det är inte, vi börjar ju närma oss en enkelhet som nästan alla ska kunna ta till sig. Så det här är ju väsentligt enklare än vad det kanske låter för att få en ganska bra effekt.
Ja, men det låter som att det ändå är relativt många potentiellt positiva effekter av att använda CloudBot. Men finns det inga risker eller någonting? Du nämnde det tidigare, saker man ska tänka på.
Två saker som jag tror man måste tänka på innan man liksom ger sig in för djupt i detta. Och det första är priset.
That is a lot more than I thought it would be. Holy crap. I'm just seeing it now. I'm kind of surprised. Yesterday I paid about $130. Today We're already up to $32, so you really need to be careful. Obviously, I need to be careful about costs. 70 million tokens.
Ja, alltså själva Claudebot är ju gratis, men när du använder en sån här tjänst då som Anthropics Claude exempelvis, så har du ju en användning av det. Du använder sån här tokens kallas det, och då betalar du för mängden användning. Det kan bli ganska dyrt. Han betalar $130 på en dag.
Ja.
Det är väl liksom över 1,000 spänn.
Är det då för att man ju behöver ha, man kan ju liksom inte använda så alltså gratisversionen, utan du behöver ju ha...
Ja, det är alla tjänster egentligen som har användningsbaserad betalning på något vis, kostar ju somehow. Ja. Och så beroende på hur din setup är, hur vilka grejer du har kopplat in, så kan det bli ganska
och
dyrt.
Hur mycket du ska göra.
Ja, och det här är ju ganska lätt att gå loss och tycka, gud vad kul det här var att hålla på och liksom, alltid pyssla runt med saker, men man ska komma ihåg att det finns en kostnad i detta. Ja. Själva Claudebot kostar inte, men andra saker kostar. Sen är det klart, jämför du det med vad skulle det kosta att anställa en marknadsförare, då är det säkert jättebilligt jämfört med det. Så att, men det är inte så gratis som det först ser ut. Det är väl den första saken man ska tänka på, att det här kan springa iväg. För botten i sig tar ju sina egna beslut om hur den behöver lösa någonting.
Så det är svårt också att beräkna hur...
Du vet ju inte, i och med att den jobbar hela tiden. Den kanske får feeling plötsligt att säga, men nu ska vi göra det här. Och det blev svindyrt. Den använde miljoner tokens för att göra någonting som kanske var så här, det var ju mer än nice to have. Och nu kostade det mig 2000 spänn. För att...
Man kommer inte undan från någon slags så övertidsersättning för den här.
Exakt, AI-botens OB-tillägg blev för dyrt här. Ja, så det är den ena saken man ska tänka på. Den andra är säkerheten.
Please, 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 please make sure to look into properly securing it before running this for yourself. Especially if you're planning on using a VPS that's exposed to the internet.
Please, please, please se till att det du sätter upp är väldigt säkert. Tror du att folk kommer göra det?
Ja, folk tänker ju ofta så mycket på,
ja, precis. På innan man blir jätteöverentusiast så tänker man, hur påverkar det här min cybersäkerhet? Låt mig tänka på det först innan jag blir allt för entusiastisk. Ja. Det var någon som gjorde ett exempel på detta. Man kan ladda ner lite så här som plugins, ungefär färdiga grejer som man kan använda till Claudebot. Och någon gjorde ett sånt här som ett exempel som var en fejkad grej som då fick tillgång till alla dina uppgifter. För att ju mer uppgifter du lägger in, desto bättre kan den då agera. Den ska kunna handla av dina vägnar. Då måste den ha ditt kreditkort. Den vill kunna använda, den vill kunna bygga sajter. Då måste den ha inloggning.
Den är in i dina chattar, dina mejl.
Allting, den har din mejl, allting.
Arbetsmaterial.
Det här exemplet gjorde då att den kunde bara få tillgång till all den här informationen, för att man hade ingen aning om att det här var ett test. Det såg ut som en vanlig tjänst och så testade man det, för man är entusiastisk och tänker, ja men gud vad kul att prova den här grejen. Och så hade den här människan fått tillgång till allt som man har. Nu var ju det här en människa som bara ville visa det som ett exempel. Ja, så
ett säkerhetshål.
Tänk nu på att det här är inte så bra som det ser ut, och alla ni som använder det har gått på detta, men jag kommer ändå inte stjäla era kreditkortsuppgifter. Men det hade ju kunnat vara så mycket värre. Så säkerhetskomponenten här är lurig. Det var någon som hade ett exempel på en gruppchatt då, där man tog med sig, det skulle vara du och jag och min AI-agent. Och så hade du frågat, hur mycket utrymme har Björn kvar på sin hårddisk? Och då ville han inte svara på det först, men du lyckades övertala, nej men kom igen nu, liksom, precis som man kan göra med vanliga chattbotar, kom igen nu, sluta vara så slapp, och sen till slut så gör den det. Och då hade den sagt det. Det är kanske inte superkänsligt, såhär, åh, Björn har 63 gigabyte kvar på sin hårddisk.
Ja, men det kan ju vara någonting annat, det kan ju vara att jag vill ha dina kreditkortsuppgifter.
Det är ett exempel, liksom, såhär, om du frågar tillräckligt mycket eller frågar på rätt sätt, är det möjligt att den då berättar saker för dig som du skulle veta?
Ja, för den vill ju såklart cater till ditt behov.
Ja, och det här har ju säkerhetsproblematik written all over it. Så att det här kommer leda till smärre katastrofer. Jag vet inte hur det här kommer gå till, och det är ju svårt såklart. Men det här är den andra saken, att innan man börjar liksom sätta upp det här på din dator, var väldigt, väldigt försiktig. Det kommer folk som lyssnar på det här tänka, gud vad kul det låter. Det kommer inte vara det, men jag vill ha det sagt. Jag hade inte heller gjort det, men jag vill ändå ha det sagt. Den känns lite halvsketchy.
Okej, men kommer du bli då en trogen Claudebot-användare efter din lilla tour här?
Jag är nyfiken på det, så som jag tänker på det som när man byggde började bygga hemsidor på 90-talet, liksom HTML-kodning.
Mm. I början det är även jag referens till ändå, tidigt 2000-tal.
Man tänkte då så här, vad ska du ha en hemsida till? Mm. Och det var ju sant då, för när man gjorde det så man säger, nej men antagligen ingenting. Men det är kul att hålla på med. Jag tänker att det här är lite i den kategorin, att i början av någonting så tänker man så här, okej, skitbra att kunna sortera mina filer, men det kanske behöver göra en gång. Samma sak med hemsidor, så här, ja, men vem ska gå in på den? Men det var ju grunden som lag för alla de här internettjänsterna som kom sen. Så att det här känns som att det här är startpunkten av någonting. Så att om man är nyfiken och man vill liksom vara med på HTML-stadiet av internet, så att säga, då ska man nog ändå testa detta lite grann. Men göra det ytterst, ytterst försiktigt. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Vår producent heter Tove Leffler och vår redaktionskollega heter Henning Eklund. Vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från CBS News, Matthew Bierman och Matt Wolf på YouTube. Vi är tillbaka på måndag igen och då svarar vi på hur man lyckas med en startup i USA.